Ännu en vecka har gått sedan det amerikanska presidentvalet. Den tredje veckan på den nya Trump-eran. Och det har såklart hänt en hel del. Jag kastade ut frågan till er som lyssnar förra veckan om det är för mycket USA-politik i radion just nu. Och jag fick, enkelt uttryckt, så fick jag ett samfällt rungande nej till svar. Alla som har hört av sig efter den här frågan har sagt att de har sagt saker i stil med att det som händer i USA just nu, det är superintressant. De vill gärna höra mer om det. Så att det avgör saken. Eftersom både du och jag, Boris, vi känner likadant, följer de här sakerna rätt noga. Så att då kör vi. Då kör vi lite USA. Vi la USA-blocket i slutet av sändningen förra gången. Vi lägger det i början av sändningen den här gången. Jag tror vi fortsätter att köra så lite, kanske lite varannan gång. Så varannan gång så hamnar USA bakom betalväggen, och varannan gång så hamnar det framför betalväggen. Så de som är superintresserade av våra analyser av amerikansk politik får ett litet extra incitament att bli prenumeranter. En generell reflektion som jag har gjort den här veckan, egentligen hela tiden sedan Trump blev vald, men särskilt den här veckan, det är att det går bra för Trump. Inte bara i hans egna ögon, utan folk tar hans valsegel rätt bra. Folk i USA är rätt nöjda och glada. De har börjat göra opinionsmätningar och Trump har fantastiska siffror. Så till exempel, så bara en fråga i en enkät där de frågade människor om de var nöjda med att Trump vann valet. Och 55% säger att de är nöjda med att han vann. Alltså betydligt fler än vad som röstar på honom. Och de har också börjat mäta så kallat approval rating. Gör presidenten ett bra jobb? Han är inte president än, men de har redan börjat mäta approval rating. Och just nu är hans approval rating 59%. Vilket är en fantastiskt hög siffra. Och man får tolka det som att de tycker att han gör ett bra jobb med transitionen. Eller man kan tolka det hur man vill. Men Trump har jättebra opinionssiffror just nu. Även hans specifika, hans kabinettnomineringar och sånt där har väldigt bra, de pollar väldigt bra. Så att Marco Rubio som Secretary of State har 44% approval. Och RFK Jr. som hälsominister har 47% approval till exempel. Så det är jättebra siffror. Så Trump verkar ha lite grann av, man pratar ibland om political honeymoon, att folk är vänligt inställda till en nyvald president. De vill ge honom en chans, de vill ge honom benefit of the doubt. Det är en sån här effekt som fanns åtminstone förr i tiden, kanske man kan inte sett lika mycket på senare år för att det varit polariserat. Så det känns lite otippat att folk skulle ha den här vänliga inställningen just till Donald Trump. Men det verkar vara så just nu. Och man kan diskutera vad det beror på. Jag tror en orsak är att folk får vad det var utlovat att de skulle få nu. Trump genomför sin agenda utan knussel. Det är drag under galoscherna. Det är underhållande. Jag hörde också en analys som sa att kvinnor gillar att Trump har nominerat så många kvinnor till sitt kabinett. 8 stycken tydligen. Vilket eventuellt är någon sorts rekord. Ja, jag vet inte om jag tror på det, men jag tror att det finns en känsla av att det var dags för det här. Som inte fanns 2016. Så vem tror egentligen på status quo i sitt hjärta? Det är dags att pröva något annat. Trump är långt ifrån perfekt, men han är vad vi har. Han är vår chans att pröva något annat. Så nu gör vi det. Går det åt helvete så försöker vi igen om 4 år. Amerika kommer att överleva. Själva det faktum att Trump kunde vinna visar att vi kan få fler chanser. Och jag tror att det är en källa till optimism även för demokrater. Boris, innan vi går in på alla specifika saker vi har att diskutera, vad tror du om den här övergripande känslan som många verkar ha, inklusive jag själv, att det är oväntat lugnt och försonligt och godmodigt i USA just nu?
Ja, det görs heller inga större försök att piska upp några stora motsättningar. Men tror du inte att det kan bero på att folk känner att nej, men det blir ingen större skillnad?
Kanske, men jag tror det är inte det narrativet som jag snappar upp från amerikanska medier. Alltså jag tycker mig höra till med vänsterjournalister sitta på MSNBC och säga liksom att hopp, nu händer det. Nu har vi liksom, nu kommer Trump göra sin grej. Och vi får se hur det går, men det är väl liksom, ja, vi får bara sitta ut det här i 4 års tid. Jag har hört dem säga det om Doge till exempel, att nu liksom republikanerna, de snackar så mycket om avreglera och skära ner och sånt där. Men de gör det aldrig. Men nu kommer de göra det på riktigt. Ja, får se hur det går.
Ja, men är inte nyckelordet får se hur det går? Därför att jag tror att de är inte speciellt inte vänsterjournalisterna, de kommer inte drabbas på det sättet riktigt. Så att de kan väl titta på det med liksom lite förundran, få se vad som händer nu då. Men jag tror att det är, alltså i sådana här sammanhang så är det ju väldigt viktigt vilka som frontar en förändring. Och det finns så många namn där och som är bärare av en sådan politik att jag tror folk känner att nej, men det kan inte hända så fasligt mycket. Alltså jag tror att det är för om folk verkligen trodde att Elon Musk tänker kapa så mycket som man ska kapa, så innebär det rätt många som är utan jobb till exempel. Massa följdverkningar också. Och jag tror i för sig finns det alltid en tröghet hos folk, va? Men jag tror att det finns, man kan uttrycka det i positiva termer på följande sätt. Jag tycker att de har skött övergången på ett sådant sätt att folk känner att nej, men det här blir inte farligt faktiskt. Kontroversiell kandidat skjutsas bort, småbråk tystas, styrseln är mycket bättre på övergången här. Och till och med när man deklarerar det här med hur man ska hantera säkerhetsklassningen, och man gör något ganska remarkabelt och säger att vi väntar med att säkerklassa administrationen tills vårt folk sitter på FBI. Sägs på ett sånt sätt att liksom inte ens New York Times blir upprörda. Det är något i tonfallet och hanteringen som känns lugnt och tryggt, även när man gör ganska omvälvande saker.
Ja. Vi kan i alla fall konstatera att
bättre hantverk.
Ja. Oavsett vad det beror på. Alltså jag för min del, jag är inte så övertygad om att det här är liksom tack vare Trump, någonting som Trump eller Trump-teamet gör. Jag tror att det är mycket liksom tidsanda och någonting annat. Andra logiker som är i spel. Men oavsett så kan vi konstatera, tror jag i alla fall, att det är inte någon sån här revolutionsstämning. Det är inte så här bara att tyrannen, vår tids Hitler vann och nu måste vi göra uppror, bla 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 liksom. Jag såg att det var någon kändis här som har flyttat till England och whatever. Men de flesta verkar ta det väldigt lugnt. Så att alla de här brösttonerna om det fruktansvärda liksom holocaust som skulle inträda om Trump vann igen var absolut bullshit. Det går hur bra som helst att ha Trump som president. Det verkar amerikanerna tycka.
Ja, alltså, men låt oss skilja på, alltså jag är lite förvånad över stillsamheten i New York Times, The Atlantic, Boston Review, Boston Tidningar överhuvudtaget och en del andra media som liksom har släppt fram Hitler-berättelsen och Hitler-liknelserna. Men när det gäller media och kultur i USA så tror jag nog att man kan göra en Hitler-analogi faktiskt. För det här innebär inte att de har släppt tanken på att de har med Hitler att göra. Utan de kanske tror det. Och då händer samma sak som i Tyskland. Men då sa ju alla att om Hitler blir rikskansler så kommer det bli en total exodus av alla intellektuella. Och så blir Hitler rikskansler och så sitter Brecht och Thomas Mann i Los Angeles och liksom ser sig om. Var är alla andra? Jo, men de är ju kvar. De har bara bytt sida. Så att Alltså, man ska inte bli förundrad om det tar 3,5 månad. Så kommer New York Times att hylla Trumps Iran-politik, hans tullar eller whatever. De här människorna kommer jag att svänga.
Men vet du, Boris, en sak som jag tycker är intressant. Jag hade inte tänkt att du skulle lägga så mycket tid på det här, men det är så intressant. Vi måste fortsätta lite grann. Ett problem som jag vill föra in i diskussionen här, det är saker som du och jag båda sa efter valet 2016 i vår eftervalsanalys. Vi sa många kloka saker då som blev precis som vi hade sagt. Vi sa också några saker som inte var särskilt träffsäkra. Och en av de saker som vi sa, det var att saker och ting kommer lugna ner sig nu. Hetsen över Donald Trump, de kommer liksom tona ner det ganska mycket. Folk kommer försöka göra fred med Trump. Medierna kommer vara mycket mer följsamma när de har varit i valrörelsen. De kommer liksom kyssa ringen och ordna in sig och normalisera situationen. Mm. Och så blev det ju inte alls. Medierna gick bananas istället. De gick ju liksom, de accelererade, eskalerade istället sin vansinniga inställning. Och naturligtvis den politiska vänstern, och vi fick liksom en kaskad av fruktansvärt negativa efterverkningar. Det här kriget mot Trump som de bedrev. Och mot slutet av de här 4 åren så hade de hade till och med sig liksom Fox News och Drudge Report på det tåget, och de stängde ner internet med massiva censurprogram, och det här var ju väldigt hög utsträckning alltihopa triggat av Trump. Så att man måste förklara i sådana fall varför saker verkar vara annorlunda den här gången, men varför är de annorlunda den här gången?
Ja, men de är annorlunda den här gången därför att skulle nog vilja påstå att förra gången så var det demokratiska partiet mycket mer samlat, mycket mer på tårna. Maskineriet funkar om man visste vad man ville. Att det gick så kackigt för dem den här gången, det beror ju mycket på inre splittring i ledningen. Att folk satt på sidlinjen och väntade och kanske till och med gottade sig som Obamas, tror jag, innerst inne. De vet ju inte om de ska gå på offensiv för riktigt. Förra gången öppnade de ju helvetets portar och släppte loss precis allting. BLM, sexuella minoriteter, vad fan som helst. Och det där är ju utbränt. De kan ju inte ta upp det en gång till. Utan de sitter nog och förbereder. De har alltid kommit igen, och det gör de den här gången också. Då svänger säkert media med. Men nu kommer de inte, alltså det finns ju ingenting i utnämningar och uttalanden som gör att demokraterna i sig kommer att kunna liksom angripa de politiska grejer som görs. Det mesta, det är inte någonting i någon konkret fråga som skiljer den politik Trump kan förväntas föra så där himmelsvitt från det demokratiska. Och de kan inte liksom uppamma så här kulturkrigsgrejer som svarta en gång till. Det är ju jättekört. Förra gången kunde de, den här gången det där kortet spelat, de måste hitta någonting nytt. Och i väntan på det så kommer ju media efterhand att svänga om den här administrationen tuffar på. Det gör det nog ett tag.
Så det här är idéer som är kompatibla med den här tesen som jag har lekt med sen i somras, att Trump kanske självverket under lång tid har varit etablissemangets kandidat. Han var inte det 2016, men den här gången så var han i praktiken den globala elitens kandidat. Den djupa statens kandidat. Alla har varit inställda på att han skulle bli president. De har planerat för det. De har arrangerat om sin aktieportfölj efter det. Inte för att de älskar Trump, men det var planen den här gången att Trump skulle vinna. Och det är kanske därför folk sitter still i båten.
Alltså, du har ju nämnt det där förut. Och då tyckte jag det var en kul hypotes. Och idag så måste jag säga att det är mycket mer än en kul hypotes och spekulation. Det är mycket som talar för detta. Jag menar, om man tillsätter... Så här, om man tillsätter en person som varit George Soros favoritchefsinvesterare i 20 år som finansminister, då, alltså vi kan ju Alla de som har gått och hojtat om att Soros styr världen borde nu säga att okej, killen som styr världen placerar sin favoritchefsinvesterare som Trumps finansminister.
Okej. Vi ska komma till Soros och Scott Bessent. Han står på min lista. Jag tänkte vi måste prata lite om Matt Gaetz och Pete Hegseth. Det har hänt en del. Kanske prata lite om Doge. Definitivt Secretary of State. Secretary of Treasury. Frågan som du är inne på nu, Boris. Jag skulle kunna tänka mig att prata lite om den här transan som har blivit invald i representanthuset också. Om vi hinner. Men i alla fall. Det var bara som stod på mitt anteckningspapper. Matt Gaetz först. Det har varit lite av ett huvudnummer. Stort i medierna i veckan nu. Alltså, ingen rekapitulation här. För vi förutsätter att alla som lyssnar och lyssnade på avsnittet förra veckan. Så Matt Gaetz, han har dragit tillbaka sin kandidatur. Det är de här sex anklagelserna som vi pratade om förra veckan, kom i kapp honom på ett eller annat sätt. Vi vet såklart inte exakt vad som hände. Gaetz, han säger som det brukar heta så här, att anklagelserna är falska, men de skapar för stora distraktioner. De tar fokus från Donald Trumps viktiga agenda. Så det bästa jag kan göra för att hjälpa Donald Trump just nu är bla bla bla. Ja. Vissa verkar tro att Gaetz, att han är så rädd för de här anklagelserna att han flyr från dem. Först flydde han från kongressen och nu flyr han från nomineringen. Jag tror inte det. Jag tycker det är så uppenbart, som vi var inne på förra veckan, att han är totalt orädd. Han är mannen som bara ryckt på axlarna åt att han är den mest avskydda personen på Capitol Hill. Inte fan bryr sig han om vad någon i Washington tycker om hans kvinnoaffärer. Så att den logiska förklaringen, det är att Trump backade. Det blev för tufft för Trump. Distraktionerna, media på draget, vad nu skon klämde. Eller kanske att något var på väg att komma fram om Gaetz och den här 17-åringen och så vidare, som Trump verkligen inte gillade. Vilket verkar lite långsökt, känner jag. Men oavsett så tycker jag att det här är ett klart svaghetstecken. Det är ingenting som sänker Trumps administration eller så, men han backade. Han vände ner sig. Han blinkade, som amerikanerna säger. Han visar hela världen att man kan mobba honom till att överge sina nominerade kandidater. Allt som krävs i några dagars mediedrev. Sen så backar han och sätter någon annan där istället. Och som jag var inne på tidigare, alltså Matt Gaetz, han var på många sätt den perfekta kandidaten att sätta DOJs absoluta värsta fiende som DOJs högsta chef. Och nu blir det Pam Bondi istället. Vilket är en helt okej kandidat. Hon har liksom relevanta erfarenheter. Hon är hardcore Trump-lojalist och jobbat som juridiskt ombud för Trump. Men hon är ingen Gaetz. Hon är inte det här gigantiska långfingret till hela systemet. Så man kan ju bli lite bekymrad och undra här, hur många långfinger blir egentligen från Trump den här gången?
En gång till. Alltså där...
Jag
är lite trögt tänkt.
Jo, jag säger så här, att Matt Gaetz var ett gigantiskt långfinger till hela systemet, att nominera honom till AG. Men nu liksom Trump fällde ner sitt långfinger nu. Och nu blir det istället någonting annat. Vad blir det då? Kanske bara en liten näve som man hittar med när han sätter Pam Bondi på den platsen. Men jag vill ju se Trumps långfingrar.
Ja, men då får du vänta. Han har egentligen bara två långfingrar.
Ett som heter Gaetz och ett som heter Hegseth.
Ja, exakt. Fler hade han inte vinkat med. Jag har bara två. Han har också bara två små händer också. Men jag håller med. Det är lite knepigt. Sen tycker jag lite... Alltså det är något... Jag håller med dig om karaktäristiken av Gaetz. Han är säkert en osympatisk person. Men man ska ju ha sådana killar. Man behöver en bandhund och släppa loss på någon eller några. Eller på en hel apparat. Han har varit perfekt. Sen finns det här sjuka amerikanska draget att de har liksom ingen värdighet och högt och lågt. För vad gör Matt Gaetz när han liksom dragit sig tillbaka? Jo, samma dag startade han ett så här videohälsningskonto. Så för $525 så kan man liksom få en videosnutt där han hälsar till svärmor eller någonting sånt där. Alltså det känns så jävla...
Det är ju perfekt.
Tore Skogman det hela.
Är det någon som har berättat för Gustav Kasselstrand? Han kommer hänga på låset för första kunden.
Ja, precis. Fast de flesta Sverige säger, vad fan är det amerikaner som hälsar i svärmor? Jag fattar ingenting.
Ja, vi får se var han tar vägen. Jag hade inte snappat upp det här med hälsningskontot. Det är väldigt intressant.
Du har inte fått någon.
Nej, jag har inte fått någon. Gustav håller på med.
Skynda dig.
Tekniskt sett så tror jag att, att Matt Gaetz, han skulle kunna gå tillbaka till representanthuset eftersom han vann valet. Han blev vald till representanthuset i valet. Och han har avgått från innevarande iteration av representanthuset. Men nästa iteration som han har blivit vald till, den tillträder ju i januari 2025. Så att han skulle kunna återinträda i representanthuset, tror jag tekniskt. Men han har sagt att han inte ska göra det. Och det finns spekulation om att han skulle kunna bli ny senator från Florida. Så Marco Rubio som Secretary of State kommer släppa den platsen, och då ska Ron DeSantis, guvernören, nominera en ny kandidat för att ta hans plats. Och det är många som vill att Matt Gaetz ska ta den platsen. Men han har själv sagt att han inte ska komma tillbaka till Congress. Han har suttit tillräckligt länge nu och sådär. En annan spekulation är att han skulle kunna ta Ron DeSantis jobb. För att DeSantis, han har term limits som guvernör, så han måste avgå 2026. Så då måste någon ställa upp. Och sen är det många som säger att Matt Gaetz förmodligen hamnar i media någonstans. Kanske Fox News, kanske Newsmax vill gärna ha honom såklart. Vad tror du, Boris? Förutom det här videoextraknäcket, vad tror du han tar vägen?
Jag tycker lite $525 man fan lite högre kunde ha satt. Men så här, alltså var inte du inne på att han är ju fortfarande fullt användbar som toppbyråkrat? Jag tänkte direkt när man gjorde det här övergångs uttalandet att vi ska inte vätta våra kandidater och säkerhetsklassarna förrän vi själva har vårt folk på plats på FBI. Det tyder ju på att presidenten tänker ruska om det. Det vore perfekt att skicka in honom på FBI. Han behöver inte ens bli chef för FBI. Man kan bara ha honom som sin, gå som en bandhund i korridorerna. Alltså han skulle vara extremt användbart som legosoldat och bara skicka ut på i del efter del av liksom den djupa statens rättsapparat.
Mm. Ja, det är ingen dum idé. Det var ju snack dock om att Trump skulle försöka få Cash Patel till FBI director. Och när han fick frågan om vad han tyckte vi skulle göra med FBI, så sa han de skulle ta hela huvudbyggnaden, tömma ut all verksamhet och göra om det till ett museum över den djupa statens brott genom historien.
DDR-style liksom sådär, ja.
Ja, vi får se.
Byggnaden räcker inte till för detta.
Absolut så är han absolut så är han duglig för andra uppdrag. Kanske han blir ambassadör i Stockholm.
Det vore väldigt roligt faktiskt.
Det var ju slöseri på en stor talang givetvis. Ja. Pete Hegseth då, det andra långfingret. Så att jag har ju inte namn på mina långfingrar. Det känns lite svagt nu faktiskt. Här är mina långfingrar. De heter Mats och Petter. Ja, jag får jobba lite på det. Så fort de var klara med Gaetz så var Pete Hegseth nästa man till rakning. Och han har också då en sorts sexskandal, en gammal historia som Det låter väldigt suspekt. En kvinna säger att han forcerade henne att göra någonting. Han säger att det var frivilligt. Det verkar väldigt troligt att hon har kryddat historien lite grann för att inte tappa ansiktet inför sin man. Eller för att hennes man inte ska tappa ansiktet inför andra. Så hon lät sig förföras av Pete Hegseth i något tillfälle. Det är inte svårt att förstå hur det går till. Och när hennes man fick reda på vad som hade hänt, han var tydligen där på samma hotell, så hittade hon på den här historien om att det inte var frivilligt från hennes sida. Ja, så det återstår att se vad som händer, men hittills tycker jag att det ser mer optimistiskt ut än med Matt Gaetz. Det är rätt många som har varit ute och försvarat Hegseth, även i ganska specifika, starka ordalag, inklusive det här om att det förmodligen är en falsk anklagelse. Folk har sagt det gång på gång på tv. Sen tror inte jag heller att Pete Hegseth är ett lika stort hot heller. De kan leva med att han tar över Pentagon. Nej. Och gör sin grej där. Det kan rent av vara bra. Demokraterna, de vill gärna ha liksom, bögar och transor och feminister överallt. Men de vill också ha krig. Och om Hegseth får bygga om militären till en maskulin krigarkult igen, så ökar sannolikheten för mumsiga krig i framtiden. Vad tror du, Boris? Kommer Hegseth gå igenom eller kommer det bli ett till bondoffer?
Nej, men precis av de skälen som du anger. Alltså, han är extremt kompatibel med demokraterna och med en del andra krigstörstande ministrar och administratörer som Trump redan har utsett. Han har ju satt ihop ett krigs- och interventionskabinett helt enkelt. Och den judiska lobbyn kommer ju att stå upp som en man och vifta med kipparna och säga: rör inte Pete, han vill vi ska bygga templet. Så han sitter jättesäkert.
Ja, Scott Bessent då, som vi redan har snuddat vid, alltså det är ytterligare en position de ska tillsätta sig, Secretary of the Treasury, vilket betyder ungefär finansminister. Och det är en av de tunga posterna, anses det. Brukar väl anses vara en av de fyra extra tunga posterna. Som i övrigt då är AG, Gaetz, där blir Pam Bondi nu, och Secretary of Defense Hegseth och Marco Rubio som är Secretary of State. Men förutom det så är Treasury tung post. Scott Bessent, han är en hedgefondhöjdare, och han har jobbat större delen av sin karriär för George Soros. Så det är lite pikant. Det sägs också att det var Scott Bessent som låg bakom Soros allra mest berömda affär, när han knäckte det brittiska pundet 1992 och tjänade $1 miljard på kuppen. En av de mest legendariska tradesen någonsin. Man säger att det var George Soros som gjorde det, men jag har läst nu i dagarna att det var Scott Bessent. Det var han var chef för teamet som satte ihop den grejen. Ja. Jag vet inte, Boris, hur stora växlar kan man dra på det här med Soros? Det sägs ju så här att men han lämnade Soros-koncernen delvis för att han hade politiska meningsskillnader. Han gillar inte den politiska grenen av verksamheten. Och han har varit en tydlig Trump-lojalist i ganska många år. Han är hardliner i handelspolitiken, så han vill ha importtullar och sånt där. Men jag vet inte, som jag förstår det så har han alltid varit på god fot med Soros. De har inte brutit med varandra. Och när Bessent startade sin egen hedgefond 2015, efter en lång karriär med Soros, jag startade ett eget företag som heter Key Square Group, så var Soros hans första investerare. Soros stoppade in $2 miljarder som grundplåt. Jag tror att 2 miljarder av 5 miljarder i Bessens nya företag. Så att, han är en Soros-man, va?
Ja, nej, men det tycker jag uppenbarligen han är. Och alltså, just det ordet pikant tycker jag passar på ett bra sätt för att alltså hela diskussionen om en som ska bli finansminister tycker jag är pikant. För som alla vet, jag tror definitivt inte på en judisk världskonspiration. Men alltså, det är ju lite pikant att det fanns tre slutkandidater. alla av judisk härkomst till finansministerposten? Är det bara det folket som kan hantera pengar? Och de ska alltså ersätta... och det fanns en fjärde också, och John Paulsen också av judisk härkomst. Det blir ju nästan förnedrande. Finns det ingen anglosaxisk person som kan räkna pengar längre i USA? Det är jättekonstigt. Och den som vinner är en Soros kille. Jag måste nog benämna honom så.
Ja. När hade USA senast en icke-judisk finansminister?
På 12.
Ja, på kan vi inte med. Nej, men det kan ha varit ett tag sedan.
Ja, det har ändå funnits andra namn, men det här är liksom bara det folket som kommer ifråga för finansministerposten. Alltså det sticker lite i ögonen på något sätt.
Ja, att de inte satt en serb på jobbet för en gångs skull.
Ja, jag tror inte ens vi har den posten i Serbien. Vi kör utan.
Ja. Så jag sitter och klickar lite grann här på Secretary of Treasury. Jag klickar bakåt. Preceded by på Wikipedia. Jag ska sluta klicka nu, men jag har inte hittat någon som inte var jude i alla fall. Så att, några stycken har de haft. Det var också en liten intressant sån här konfliktlinje mellan Musk och Trump. Vi har pratat om det i flera sändningar i rad nu. Hur kommer det börja spricka till slut mellan Elon och Donald? Musk, han uttryckte missnöjd med Besant. Han sa att han är en business as usual candidate. Vilket han inte sa till Trump, utan han sa det till sina 200 miljoner följare på Twitter.
Ja.
Jag undrar vad Trump tyckte om det. Men det som vi sagt tidigare, att Musk kommer nog alltid ha problem med Trumps ekonomiska agenda. De kan liksom inte bli av med den frågan. Och nu har jag sett att Musk kan försöka mema fram att Trump egentligen inte vill ha importtullar. Han vill bara använda tullarna som ett hot för att tvinga Mexiko att säkra sina gränser. Vilket jag tror är lite av ett önsketänkande från hans sida. Trump har pratat om att införa importtullar sen 80-talet. Ja, han har aldrig slutat prata om det. Så det är bara noterat att här har vi ytterligare då en sån här spänningspunkt mellan Musk och Trump. Jag känner att vi ska prata om några...
Det förvånar mig lite grann att vad jag förstod så förordade Musk Howard Lutnick som sin kandidat. Men han är ju också en propagerar ju för hårda tullar, men han blir ju handelsminister nu istället. Så att
just det.
Men Musk kanske har tumme med honom och kan styra det där med tulleriet.
Ja, vi behöver ju inte... Jag tycker ganska uppenbart att Elon Musk har ofta inte särskilt bra koll på vad han pratar om. Alltså han är otroligt bra på liksom så här, rymdraketmotorer och sånt där. Kanske elbilar, jag vet inte om det. Men när han pratar om politik och såna saker så är han ibland igen spot on. För att han verkligen läst på och fattat någonting. Ibland är han bara ute och vevar och skjuter vilt på Twitter och räknar med att få in bra information på det sättet liksom. Folk ska korrigera honom på intressanta sätt och sånt där. Han har ofta väldigt dålig koll på det han pratar om. Jag tycker vi ska säga någonting också om... vi kan säga något väldigt kort om Dr. Oz. Dr. Mehmet Oz, som är en turkiskättad tv-stjärna, en tv-läkare. Han ska bli chef för Medicare och Medicaid. Så att det är ännu en sån där tv, inte Fox News tror jag, men en tv-stjärna, ytterligare en tv-stjärna som ska in i det här kändiskabinettet. Jag vet inte så mycket om Dr. Oz. Men en väldigt intressant person är Linda McMahon. Hon är gift med Vince McMahon som kommer att få den här wrestlingvärlden. Och hon är nominerad till att vara Trumps utbildningsminister. Och det tycker jag är en superintressant nominering. Vi har ju pratat om familjen McMahon tidigare i radion, bland annat för ett tag sedan, inte så länge sedan, när Vince McMahon gick i pension. Och jag utropade honom till västerlandets sista stora tragöd. Linda McMahon, hans fru, hon jobbade i familjeföretaget i många år. Och sen slog hon över till en politisk bana för 15 år sedan ungefär. Och hon gjorde en sån här run for Senate, försökte bli senator från Connecticut, tror jag. Och sen med Trump så började hon jobba för Donald Trump på olika sätt från 2016. Så hon satt i hans första kabinett faktiskt några år på någon sån här väldigt liten post. Administrator of the Small Business Administration, tror jag att posten heter. Och så jobbar hon för Trumps återvalskampanj från alltså 2020 via en superpack. Men det intressanta tycker jag är att det är ganska ointressant vem som är utbildningsminister. Det som är intressant är väl att de ska lägga ner Department of Education, så att hon får lägga ner sitt eget område där. Men det mest intressanta det är att hon är en del av McMahon-familjen, som är en av USA:s mest intressanta dynastier. De är inne på fjärde generationen nu som bedriver den här typen av kampsports underhållningspromotion. De har hållit på mer än 100 år. Och nu är de i politiken också. Spännande.
Jag hade ingen aning om att det var en så långvarig dynasti. Det är lite fascinerande.
Vince McMahon heter egentligen Vince McMahon Jr. Vince McMahon Senior, hans pappa var den som grundade den här wrestling-grejen, deras företag. Och hans far, jag vet inte vad han hette, Vince Seniors pappa, han var, tror jag, boxningspromotor. Så de har hållit på sedan, ja, någon gång första 1900-talets första årtionde, tror jag. Väldigt, väldigt häftig familj. Ja, Doge. Vi vet en hel del mer om Doge nu sen förra veckan. Det kanske mest intressanta är att vi har fått en sorts väldigt tydlig programförklaring från Musk och Ramaswamy. De skrev en artikel i Wall Street Journal. Rättare sagt, Vivek Ramaswamy skrev artikel, för den formulerar exakt de här juridiska argumenten som han har pratat om i åratal. Som vi pratade förra veckan, så är det är förmodligen han som är den egentliga hjärnan bakom Doge. Jag tänkte vi skulle kunna prata lite kort om de här specifika argumenten. Så en sak som de trycker på, det är att den federala byråkratin har i årtionden gått långt utanför sina befogenheter, och de har infört massvis med regleringar på eget bevåg på ett sätt som egentligen kräver beslut i kongressen om det ska vara förenligt med konstitutionen. Och det finns ett par färska domslut från högsta domstolen som Ramaswamy åberopar. Det ena heter West Virginia v. EPA från 2022, som säger att myndigheter får inte införa omfattande regleringar utan explicit godkännande från kongressen, och prövat den saken specifikt. Och det andra fallet heter Loper Bright v. Raimondo från i år, från 2024, som handlar om den så kallade Chevron-doktrinen. Och det är någonting som går tillbaka till ett rättsfall från 1984 där Chevron, alltså oljebolaget, stämdes av en miljöskyddsorganisation. Och miljöskyddsorganisationen fick rätt i de lägre instanserna, men högsta domstolen dömde till Chevrons fördel med ett resonemang som sa att domstolar måste vara följsamma i sina beslut med vad statliga myndigheter har utfärdat för beslut och regleringar i en viss fråga. Så i det här fallet så var det EPA, miljöskyddsmyndigheten, och hur de hade ändrat sin definition av ordet source, tror jag att det var, i någon skrivelse. Så det är lite tekniskt, men poängen är alltså att det är en principiell fråga om huruvida domstolar ska förlita sig på myndigheter för att uttolka lagen, eller om domstolarna står över. Så det är som en maktdelningsfråga mellan olika delar av myndighetsvärlden, kan man säga. Och det är så att tidigare i år ändrade Scotus sin hållning, så nu säger de att myndigheter inte står över domstolarna på det här sättet. Domstolar ska inte förlita sig på att myndigheter tolkar lagen. Och då säger Ramaswamy då att på grund av de här domsluten så är det tydligt att det behövs inga beslut i kongressen för att göra det vi ska, utan det räcker med executive orders från presidenten för att upphäva stora delar av regleringsapparaten. Allt som inte uttryckligen är infört av kongressen kan tas bort utan kongressen. Så det är ett väldigt starkt juridiskt argument. Det är en typ av stringens som man ofta inte ser, särskilt inte från Trump-sidan ärligt talat. Och sen så har de också det här resonemanget om att myndighetsanställda har en skyddad ställning på olika sätt. De kan inte sägas upp hur som helst, de kan inte sägas upp av politiska skäl och så vidare. Det finns massor med regelhinder där. Men Ramaswamy, han menar att det finns ett sorts kryphål, det finns ett alternativt sätt att göra det. En skrivning som kallas för reduction of force, som gör att man kan säga upp folk om man gör det en masse. Så länge man gör det just väldigt brett och sparkar hela kadrer av byråkrater på samma gång. Vilket såklart bara är en fördel på alla sätt och vis. Varför sparka en byråkrat när du kan sparka 100 byråkrater eller 1000 byråkrater? Men idén då, det är någonting i stil med att antalet anställda ska alltid vara proportionerligt mot mängden regleringar som myndigheten handlägger. Så allt eftersom regleringar upphävs genom de här exekutiva ordrarna, så ska också antalet myndighetsanställda dras ner i motsvarande mån. Och de påpekar också att presidenten har väldigt breda befogenheter att styra hur myndigheterna ska arbeta. Och två exempel som de lyfter fram, som de verkar vara väldigt inriktade på, det är dels att flytta myndigheter fysiskt, att flytta deras högkvarter till diverse städer ute i landet, kanske i röda delstater, istället för att ha allting i Washington DC. Och en annan sak är att de tänker sätta stopp för att byråkrater jobbar hemifrån, vilket tydligen är extremt vanligt just nu. I vissa branscher har folk börjat komma tillbaka till kontoren efter coronatiden. Men tydligen så är den amerikanska statsförvaltningen en sån bransch där folk fortfarande jobbar hemifrån. Och i många fall sägs det att stora kontorsbyggnader står nästan helt tomma. Elon Musk delar en bizarr anekdot på X om att folk kommer tillbaka till kontoret på någon myndighet, men de har glömt hur man slår på lamporna. Och det fanns ingen annan där som visste hur man slår på lamporna, så de blir sittande i mörkret. Like a bunch of demented burglars, skrev Elon Musk på X. Elon Musk hatar ju hemarbete, han tolererar inte det alls. Man ska vara på kontoret, annars jobbar man inte på riktigt. Han är fanatisk på den punkten. Och den attityden ska han nu trycka på den amerikanska statsförvaltningen. Jag är en varm vän av hemarbete, tror att det är en bra idé, det är bra för produktivitet i många fall. Men just den amerikanska statsförvaltningen är väldigt positiv till ett undantag. Bara för att det är en filtermekanism. Inför ni på kontoret när du inte pallar det, så får du sticka. Det blir bara ett filter av många, bara för att få bort människor. Så det här är deras juridiska strategi i ett nötskal. Och så vitt jag kan se så är det precis samma plan som Vivek Ramaswamy har torgfört väldigt länge. Så det är en riktig triumf för honom att det nu blir ett officiellt projekt. Boris, jag vet inte om du läste den här artikeln, men det var intressant att höra vad du tycker om själva det här juridiska finliret som de lägger upp.
Alltså, jag läste den. Jag tycker det är bra. Jag tänkte mest så här att det är de befogenheter USAs en president i USA har räcker ju mer än väl utan något krångel för att stänga ner saker, till och med införa massdeporteringar. Jag menar, det är Obama var ju mästare på att utfärda exekutiva ordrar och skapa nya saker och ändra kurser. Och så de skulle ju komma mycket långt med, och det har ju Trump sagt också, från dag ett ska han utfärda exekutiva ordrar på ett antal områden. Och det enda som kan göra för att blockera en exekutiv order, och det drabbades ju Obama av några gånger, det är att kongressen kan ju vägra att fundera medel för genomförande av någonting. Men i det här fallet, om det till exempel är en nedläggning, så behöver dels har han ju kongressen med sig. får man hoppas. Men dels så behöver de ju inte liksom avsätta en massa miljarder för att genomföra en nedläggning. Så att det här kändes mer som grädde på moset. Om viljan finns så hade man klarat sig utan grädde på moset. Det är liksom bara att köra, säger jag. Så gör de i serbiska parlamentet. Men det är fint att någon där tänker det och formulerar det ordentligt.
I viss utsträckning så är det ju också en sån juridisk kamp. Det kommer bli juridisk strid av de här sakerna. Och det kan, många av de frågorna kan komma upp också i liksom förvaltningsdomstolar och olika sammanhang. Så jag tror att det är väldigt viktigt att de har, det är väldigt bra, det kommer vara väldigt användbart, att de har ett juridiskt case som också är förberett.
Ja,
det blir mycket svårare att attackera det här projektet när de gör det på sån grund. Det kändes inte så här solitt genomarbetat 2017 när Trump försökte göra vissa andra saker.
Nej.
Ja.
Det jag funderade när jag bara läste den. Det är ju vad som händer när man... Det framgår inte där, men det sträcker sig utöver det hela. Det är ju när... Vad delstaterna kan göra. Ett bra exempel är ju, det rör inte så mycket nedskärningar och sånt, men det rör exekutiva ordrar. Om man till exempel startar massdeportationer med hjälp av utan en eller flera exekutiva ordrar. Då har ju Kalifornien gått i spetsen. Jag tror vi pratade om det, nämnde det förra gången, genom att snabbt fatta delstatslagar som förbjuder alla anställda i delstaten att hjälpa till vid just deportering och jakt på illegala immigranter och så vidare. Man kan ju tänka sig fler sådana fall. Och då blir det ju liksom 1859 en gång till på något sätt. Vem har rätt till vad? Och det kan ju också komma att gälla miljöpolitik i vissa fall, tror jag, att delstater... Ja, man får se helt enkelt. Men så sagt, det blir jättespännande.
Det var någon som sa till mig att de håller på med ett liknande initiativ nu i Sverige. Departementet för offentlig genomlysning och genomgående effektivisering, DOGGE.
Doggelito.
Det var något om att man skulle få en cykel på köpet också. Jag fattar inte den biten. Men det låter bra. Låter bra att någon har en idé.
Alltså, skämtar du nu eller är det... Vilka skulle...
Det var någon som skrev på en e-postlista som jag med på bara. Jag ser att de hade sett det på Facebook. Jag fattar aldrig kontexten. Jag antar att det är ett skämt. Men jag förstod inte skämtet. Så att det,
nu förstår jag det.
Om du förstår skämtet får du gärna förklara för mig.
Att man får en cykel på köpet. Nej, men det är ju Dogge. Dogge Doggelito var ju med i en reklam för
hiphop-killen. Latin Kings.
Ja.
Okej. Okay.
Precis, där man kunde få en cykel om man köpte någonting. Han gjorde
reklam för
cyklar.
Då?
Man kunde få... Jag kommer
inte ihåg. Man köpte Latin Kings nya platta, får man en cykel? Jag fattar inte.
Nej, när man skulle gå till den här butiken och köpa något och så kunde man få eller vinna en cykel eller någonting sånt. Men det var mycket skämtande om att...
Men vad skulle man köpa?
Rapparen gjorde
reklam. Vad skulle man köpa? Hasch?
Jag vet inte. Antagligen. Nej, men en ny innerslang eller någonting sånt där. Vad vet jag. Jag tror han hade cykel igen på sig också.
Okej, bra. Ja. Bara han går fram med motorsåg genom statsförvaltningen så får han tummen upp av mig. Den gode Dogge.
Han är för snäll.
Får jag säga någonting också om Sarah McBride?
Ja, absolut.
Ja. Så kongressen i USA har ju fått sin första transsexuella ledamot nu. En viktig milstolpe för Amerikas förenta stater. Och det handlar då om Sarah McBride från Delaware. Joe Bidens hemstat. Och hon är också nära vän till familjen Biden. Alltså, hon är så nära att hon har betraktats som en del av familjen Biden. Beau Biden, Joe Bidens son, ska ha ringt till henne efter att hon kom ut som trans. Så ringde han upp henne och deklarerade att han var väldigt stolt över henne, han älskade henne och att hon fortfarande är en del av Biden-familjen. Ja, hon föddes alltså som en han. Jag tror att hon hette Tim McBride. Timothy McBride var namnet som hennes föräldrar gav henne. Tog en stund att ta reda på eftersom transpersoners födelsenamn hanteras ungefär som presidentens kärnvapenkoder. De är superhemliga, utraderade från Wikipedia, alla normala hemsidor. AI-modellerna blir moraliskt indignerade om man frågar dem och så vidare. Jag frågade faktiskt Claude om vad Sarah McBride hette innan hon blev trans och fick en så här lång så här moralisk föreläsning om hur fel det var att ställa den frågan. Hon har varit, jag säger hon, jag vet det finns folk som säger man ska inte säga hon, man ska säga han, det är en man. Ja, whatever. Hon har varit transkvinna officiellt sedan 2012, ganska länge, så hon har varit etablerad i politiken. Hon började som ungdomspolitiker som man och sen så har hon gjort nästan hela sin karriär som transkvinna. Hon har också varit gift med en transman, vilket är intressant, för jag tycker att det var en biologisk man som var gift med en biologisk kvinna. Men mannen låtsades vara kvinna och kvinnan låtsades vara man. Det är väldigt komplicerat i deras värld. Det här visar då enligt min ödmjuka mening att det här handlar med all sannolikhet om den här särskilda sortens transsexualism som kallas för autogynefil transsexualism. Eller som jag brukar kalla det, heterosexuell transsexualism. Därför att Sarah McBride är alltså en heterosexuell man som sexuellt dras till kvinnor. Vilket bevisas av att han var gift med en kvinna. Även om det var en kvinna som låtsades vara en man. Så att de var så att säga varandras, de var varandras alibin. Så båda kunde låtsas som att de var någon sorts könsöverskridare. De hjälpte varandra att se transsexuella ut eller homosexuella ut. Trots att de egentligen var straighta båda två. Förstår du, Boris? Hänger du med?
Ja, det... Vänta, men först var mannen som nu säger sig vara kvinna gift med en kvinna.
Som påstod sig vara man.
Då var det nästan...
Jag förklarar från ett annat perspektiv då. Sarah McBride, som egentligen är en man, hon är en heterosexuell man. Så att även när hon presenterar sig som kvinna så attraheras hon sexuellt av kvinnor för att hon är en heterosexuell man. Så hon vill gifta sig med en kvinna, men eftersom hon lajvar kvinna så kan hon inte gifta sig med en vanlig kvinna. För att hon måste vara ihop med en man för att se ut som en heterosexuell kvinna. Så måste hon ha en manlig partner. Men det hon gör då, det är att hon gifter sig med en man som biologiskt är en kvinna. En transman. Så på så sätt så får hon biologiskt så får hon vara gift med en kvinna. Som är det som hon attraheras av. Men då säger jag, socialt så är hon gift med en man. Vilket är målet för hennes så att säga, presentation av hennes gender och allt det där, va? Men det är väldigt intressant att de fortfarande är straighta allihopa. Precis som att Johan Ehrenberg till exempel fortfarande är straight. Han har transidentiteten, men han säger så här att jag är världens sämsta bög. Jag har verkligen försökt att bög, jag försöker ha sex med killar, men det känns inte bra för mig liksom. Så han är också jättestraight. Han är inte ens bisexuell. Och det är samma sak, för att han är en straight man och de har den autogynefila transsexualismen. Som bygger på att det är en sorts konstig inverterad heterosexuell läggning där män av olika skäl inte kan få till det med kvinnor, och utloppet för heterosexuella impulsen blir istället att hitta det kvinnliga i sig själv, att själv bli den kvinna som man kan attraheras av och ha en sorts sexuell relation till. Så det är en sorts autoerotisk relation där man projicerar det kvinnliga på sig själv trots att man är man, istället för att ha en relation med en kvinna på det normala sättet. Och det är det som den här utlevade transsexualismen oftast handlar om nu för tiden. Inte att man är liksom, man är en kvinna i en mans kropp, som man brukade säga förr i tiden. Det är en annan sorts transsexualism. Det jag kallar för homosexuell transsexualism. Den här nya heterosexuella transsexualismen, det är någonting annat. Och någonting egentligen mycket konstigare, liksom, de här straighta männen.
Det kanske kommer mer där. Johan Ehrenbergs fall så här, kan jag förstå just det där med att få söka kvinnan i sig själv. För hans fru är ju extremt manlig. Jag skulle inte vilja bryta arm med henne. Och väldigt aggressiv. Så att, nu börjar jag förstå liksom klädbytet där. Vill du inte säga något om den nya Epstein också?
Nej, vem är den nya Epstein?
Det finns ju två Epstein. Den döda Epstein och den nu väldigt levande Epstein. Alltså. Fast han stavar ju annorlunda. Han som står... Det är någon liten skandal nu under uppsegling. Att han stod ju nära Trump. Det var ju han som organiserade försvaret mot alla åtal också. Mm-hmm. Fixade någorlunda kompetenta advokater. Och
tänker du på Boris Epstein?
Just det.
Ja.
En andre Epstein. Har du inget att säga om honom?
Jag har missat det, om det är något aktuellt, dagsaktuellt kring honom. Jag har bara hört att han är involverad som vanligt. Han är en gammal Trump-loyalist. Han är del av kretsen kring Steve Bannon och allmänt rimlig person. Är han i blåsväder?
Ja, de har nu börjat pågå en utredning. Ja, folk säger att han har approcherat dem och sagt att om du slantar upp så här, om du köper det här baseball, om du investerar det här baseballlaget som jag är delägare i till exempel, jag tror han sa det till Lutnick, så kommer jag att rekommendera dig till finansministerposten. Då det väger tungt. Och det är några till som har gått ut och sagt nu igår och idag att han har närmat sig dem med sådana erbjudanden. Det är lite slämmigt i så fall.
Det låter lite otippat tycker jag. Det förvånar mig att Boris Epstein, jag menar, han gör alltid, mina intryck av honom, de är formade nästan helt av Bannons radioprogram War Room och sånt där. Han är ofta Boris Epsteins mest. Han brukar alltid framstå, tycker jag, som en städad och resonlig person liksom. Men hela det gänget, de är ju grifters. Även Bannon, ska ju sägas. De har såna här konstiga liksom, grejer. Så de gör, drar in massa pengar på konstiga sätt och sånt där. Så är det rufflar.
Ja. Så att...
Trump också. Trump är ju liksom... Se. Trump tjänar ju pengar på helt galna saker. Kränga gympaskor.
Videohälsningar han också.
Gympaskor, videohälsningar, biblar. Har du sett Trump-biblarna?
Nej, men sluta, inte en Trump-bibel. Han tror ju inte ens på det.
Nej, precis. Men han tror på pengar. Han tror på att sälja biblar. Han är bokstavligt talat en bibelförsäljare. Det finns en hemsida där man kan köpa The Trump Bible. Det finns det olika utgåvor. Du kan köpa en med liksom fint läderband som är svindyr. Du kan köpa en billigare variant. Liksom. Och då har de liksom, lite så här, en bra version av Bibeln. Och såklart liksom amerikanska konstitutionen finns med. Och kanske lite annat sådär. Det är otroligt vulgärt och motbjudande. Men de tjänar jättemycket pengar på det.
Inte Donalds marginalanteckningar.
Jag vet inte om det är som hans favoritstycken, understrukna eller någonting.
Det vore ju fint.
Ja, väldigt värdefullt skulle det vara. Och han sålde de här, vad var det, idolkorten. Alltså det är helt galet, vad ovärdiga saker. Att du tycker videohälsningar är ovärdigt. Ja, men kolla på vad Trump gör.
Ja, det är sant. Men det är just det med att kunna skilja på högt och lågt. Alltså det är den amerikansk sjuka, allt smälter ihop för dem.
Jag känner mig bara dum, varför jag inte gör det där? Varför säljer inte jag gympa då gör? Eller bubbla Bibeln?
Ja, men vi har ju många som skulle kunna skriva omfattande kommentarer där. Det kanske är läge för en bubbla Bibel.
Ja.
Evangelium enligt bubbla också.
Ja, du har ju ett bokförlag, Boris. Men du har en alldeles för sofistikerad approach där. Vi ska prata mer om det senare i den här sändningen. Men ja. Du har inte alls den här pragmatiska inställningen som Trump har.
Nej, faktiskt inte.
Du får hämta inspiration där från mannen själv. Jag tänkte egentligen prata mer om Sarah McBride. Jag vill inte bara prata om de här snuska detaljerna, men
ja, kör på.
Jo, det finns mer att säga om det här, flera saker, men det som jag tycker är lite intressant, som jag håller koll på nu, det är att det finns en väldigt viktig principiell fråga som uppstått i kongressen nu, som är: vilken toalett ska Sarah McBride gå på i Kapitolium? För att hon har ju vant sig i 12 års tid nu att gå på damtoaletter huvudsakligen. Och det tolereras tydligen generellt. Definitivt tolereras det i Delaware. Fattas bara annat i New Sweden, som det området hette en gång i tiden. Sarah McBrides hemstad Wilmington grundades ju av svenska kolonisatörer på 1600-talet. Fort Christina hette det på den tiden. Men i kongressen är det andra bullar, för där måste man samsas med folk från mindre progressiva delar av landet. Till exempel Nancy Mace från South Carolina. Jag antar att jag sett där, Boris, att hon har dragit igång en stenhård kampanj för att förbjuda Sarah McBride från att använda damtoaletterna i Kapitolium. Så hon vill alltså snabbt som attan klubba igenom en särskild ordningsstadga som säger uttryckligen att folk som är födda som biologiska män inte får gå in på damtoaletterna. Och hon har gått på med en fanatisk energi. Och så fort någon försöker spela transkortet mot henne, så spelar hon våldtäktskortet. I am a survivor of rape, säger hon. Och blotta tanken på att släppa in en uppsättning manliga könsorgan på damernas är djupt, djupt stödande för mig. As a survivor of rape. Så det är ganska tungt. Det är som en smocka i magen. Vad ska de säga, de här transaktivisterna, när de får det kortet spelat mot sig? Ja, en ganska dråplig situation. Men hur tror du, Boris, om du tittar i spåkulan, hur kommer det här skaka ut?
Ja, det är... Jag kan uttala mig om det mesta, men det här är så märkliga psykologiska böjelser på att säga, som är i spel här. Men jag gissar att de kommer på något sätt och specialbygga en toalett åt henne någonstans, faktiskt.
Jag tror det också. Jag tror också att ställer in en bajamaja i någon av marmorsalerna där. Särskilt för McBride. För att jag tror inte de kommer igenom. Jag tror inte de kommer igenom den här Nancy Mace, den fällan som hon har gillat. Hon kommer kunna blockera det.
Nej.
Det kommer att se så fruktansvärt illa ut om hon ställer till med en så här fysisk manifestation när Sarah McBride är inne på toaletten och hon står och vrålar utanför den liksom.
Ja,
precis. Tänk dig vad hon kan göra liksom med en damtoalett på TV. Jag tror inte de håller på det där. Det går inte medialt liksom.
Nej.
Personligen tycker jag att Sarah McBride har mer att göra i kongressen än Nancy Mace. Kvinnor har inget i politiken att göra. Nancy Mace borde åka hem till South Carolina och ta hand om sina barn. Jag skulle säga att hon ska ta hand om sin man också, men hon har ingen man. Hon har två ex-män och har skilt sig två gånger. Vilket föredöme för nationen, va? Så hon kan åka hem till South Carolina.
Och kan man börja om.
McBride får stanna. Men borde förstås klä sig bättre och dra ner lite på sminket.
Ja, men det var... Nu talar vi om politiskt riktiga salomoniska lösningar. Faktiskt.
Vi... ska
det
säga...
Det vore ju... Alltså, du kan ju... Du kan bli PR-kille åt transpersoner. Alltså, när hennes motståndare börjar ropa om jag är ett våldtäktsoffer, då kan ju hon skrika och hem och ta hand om dina ungar. Det kan bli en jätterolig fight i korridoren det här.
Ja, eventuellt ska vi skriva upp det på kontot på ge dem inga idéer. Vi ser igår. Jag kommer i alla fall följa den här fighten med mycket stort intresse, som jag följer fighten kring Pete Hegsets nominering och allt det andra som är på gång. Jag ska säga att det här inslaget, för er som lyssnar på gratisversionen av Radio Bubbla, det kommer vara det sista ordinarie nyhetsinslaget som ligger utanför betalväggen. Så vi ska snacka mer. Vi ska snacka om Ukraina, vi ska snacka om Israel och vi ska snacka om PG Gyllenhammar. Idag som har gått bort. Men de grejerna lägger vi bakom betalväggen den här gången.